Fantastiskt roligt att vara här. Det är fortfarande sommar. Uppenbarligen, eller först nu kan man säga att det har blivit sommar. Och jag tror inte att vi behöver någon engelsk översättning idag, utan vi kör på svenska. Vi får ju blanda lite, som ni vet, med översättningar och språk och så. Men andra Timoteus, fjärde kapitlet, ska vi gå till. Och jag tänkte lite på hur det har varit mycket idrott i sommar. Jag har tittat extremt lite. Egentligen ingenting, men man kan inte undvika det. Och man ser ju dessa idrottsmänniskor som tränar, förbereder sig, lever för detta. Och vi ser ju också hur de löper sina lopp eller de utför sina prestationer. Och hur viktigt det är att de avslutar starkt. Och det är precis det jag tänkte tala om idag. Ett starkt avslut eller en stark avslutning. Så här, vi ber än en gång att du vill signa de här tankarna. Ditt namn, amen. Andra Timoteus, fjärde kapitlet, med början i vers 5. Och för er som inte vet, så är Andra Timoteusbrevet det sista brevet som Paulus skriver. Han är fängslad för andra gången. Första gången var han fängslad i Rom. Och då var han i en husarrest. Han blev väldigt väl omhändertagen. Han fick ha besökare. Han kunde predika evangelium. Det var egentligen ingenting farligt med den husarresten. Gud använde det till och med för att föra in evangelium i kejsarens hushåll på ett sätt som Paulus aldrig hade vågat drömma om. Så det var inte med den här fängslingen, men hans andra fängslande, om man inte räknar med de här små fängelsebesöken. Men längre tid var en helt annan typ. Han satt i en fängelsehåla, kall, mörk, otrevlig på alla sätt, och väntade i princip på sin avrättning. Och han talar då till Timoteus, som han vid ett tillfälle kallar för sin son i tron. Och i slutet på vers 5, vi kan läsa hela versen här, men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och just den här lilla termen där, fullgör din tjänst, det vill säga avsluta det som du har börjat. Och ni vet hur det är när människor blir äldre. Man blir på något sätt öppnare, mera villig kanske att tala om sina svårigheter och svagheter, och man har inte lika mycket prestige, ångest. Och på samma sätt är det här, att det känns som att han utblottar sig själv ganska mycket, sin svaghet och sitt hjärta på olika sätt. Och han talar här om i vers 6: själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag ska inte gå in på drickoffer, men i samband med brännofferna i Gamla Testamentet så offrade man så kallade drickoffer. Och det var som en metafor för hur Jesus hällde ut sitt blod på korset för oss. Och bland annat i Lukas 22 kapitel och 20 versen så ser vi hur Jesus talar just i de här termerna. Och här ser vi hur liknar sitt eget liv vid ett sånt här drickoffer som hälldes på altaret och uppenbarligen gick upp, bokstavligen talat, i rök. Och det är lite så med vårt liv. Jakob talar om detta när han säger att vårt liv är som en dimma som uppstår och bara försvinner. Och Paulus såg sig själv som det här drickoffret. Och vad han egentligen säger är att jag vill göra samma sak i livets slutskede, i döden, som jag har gjort i mitt eget liv tidigare. Och vi vet i Romarbrevet 12, verserna 1 och 2, så talar de om att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer. Och det var exakt det som Paulus gjorde. Han bokstavligen talat gjorde sin kropp tillgänglig som ett verktyg för Gud att gå in till hela den civiliserade världen på den tiden och predika evangelium till icke-judarna, det vill säga hedningarna. Och nu så har han gjort detta. Han har haft ett minst sagt fantastiskt liv. Han skriver till Timoteus, som var förmodligen den av alla hans medarbetare som stod honom närmast. Och han talar till honom som en far talar till sin son. Och han säger att mitt liv är slut. Vi ska strax läsa vers 7, men innan vi gör det så hoppar vi till vers 9. Så säger han här att gör allt du kan för att snart komma till mig. Och här ser vi att han är ganska desperat. Liksom, han sitter väldigt ensam. Kan du inte komma? Liksom, jag skulle verkligen vilja se dig. Och sen i vers 10 så ser vi att det är inte nog med att det är en kall fängelsehåla. Det är inte nog med att det är fysiskt påfrestande miljö som han är i. Men vi ser också att folk har övergett honom. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Kresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. Sen står det i vers 11 här att Lukas är den enda som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Och sen säger han att Tychicus har jag sänt till Efesus. Så vissa, eller de flesta, hade övergett honom av en eller annan anledning. Lukas var fortfarande kvar hos honom, men någon hade han också sänt ut. Så trots att han behövde folk runt sig så hade han skickat honom till Efesus. Och vi ser också i vers 13 här hur när du kommer så ta med den manteln som jag lämnade kvar hos Carpus i Troas och böckerna, framförallt pergamentskrifterna. Så här ser vi hur han har några praktiska önskemål. Han vill ha någonting att läsa, han vill ha någonting att värma sig med. Och sen i verserna 14 och 15 så talar han om kopparsmeden Alexander som gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste själv också vara på din vakt för honom till han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. Och han talar inte från bitterhet här, utan han talar bara ett varningens ord att här är en person som verkligen vill gå emot vårt arbete. Var på din vakt i det här fallet. Och sedan så i vers 16 så ser vi här hur att ingen, när jag försvarade mig första gången, kom ingen till min hjälp utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Så vi säger inte att liksom, eller han säger inte att jag hoppas verkligen de får vad de förtjänar. Utan han säger tvärtom att må detta inte tillräknas dem. Så när striden blev allt för het, då stod han helt ensam i sitt försvar. Men i vers 17 står det, men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk får höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. Så även då han var ensam, även då vi är ensamma, så ser vi att Herren är med oss. Och det här med lejonets gap, vi vet inte om han verkligen vid något tillfälle mötte lejonen på någon arena eller om det bara är ett billigt tal. Jag vet inte, och det verkar inte vara någon annan som vet riktigt heller. Men oavsett om det är bokstavligt eller billigt menat, så var han i en allvarlig fara. Men Herren stod med honom i allt detta. Okej, nu återvänder vi till vers 7. Och här ser vi faktiskt tre olika saker. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Så det är alltså tre saker som han har gjort. Det första är att han har kämpat den goda kampen. Och det kristna livet, som säkert många av er har upptäckt, är inte en lekplats. Det är ett stridsfält, ett slagfält. Och om vi inte har sår och märken efter detta, om vi inte haltar lite grann, så betyder det förmodligen att vi inte har varit och utkämpat den här goda kampen. Vi kan naturligtvis dra oss undan den, som uppenbarligen flera av hans medarbetare hade gjort. När det blev allt för hett så drog de sig undan. Men Paulus var en man som var märkt av den här striden. Och det är ungefär som när en boxare eller någon kampsportare lämnar ringen, blåmärken och märken överallt, helt utmattad. Och på samma sätt var det för Paulus, att han var nu liksom, han kom ut ur ringen, han kom ut ur striden, och han visste att hans liv alldeles strax var över. Vi letar inte efter de här striderna. Liksom. Det är inte så att, var finns det en strid som jag kan kliva in i? Men de kommer. De finner oss. Och det finns många strider att utkämpa. Kanske på våra arbetsplatser. Kanske i våra hem. Olika omständigheter. Men det är intressant här att det står kämpa den goda striden. Eller goda kampen. Och det här ordet kalos i grekiskan för god, det kan betyda vacker, det kan betyda bra, men det kan också betyda värdig, i bemärkelsen att någon är värdig, eller alltså i bemärkelsen att är det en strid som är värdig att strida. Det finns en massa strider i den här världen som vi kan gå in i, men de är inte värda att strida. Med andra ord, det tjänar ingenting till. Det tar bara vår kraft, det tar bara vår energi. Men han säger, kämpa den goda kampen. Och det är det som vi ska vara uppmärksammade på. Att det finns strider som inte är värda att strida. Det finns strider som är värda att strida. Och det är de som vi ska strida naturligtvis. Och jag tänker på hur vi ofta går in i fel strider. Vi strider mot kött och blod. Vi strider mot det som är naturligt. Vi strider mot det som är inte värt att strida med. Och vi brottas med skrifterna och saker som är relaterade kanske till vår egen synd eller olydnad på något sätt. Men vi kämpar den goda kampen. Det andra han säger här, det är att jag har fullbordat loppet. Och för alla er som har tävlat i något sammanhang, stort eller litet sammanhang, så vet man liksom att den här känslan att komma i mål, att verkligen ha fullbordat loppet, är någonting stort, är någonting fantastiskt. Och i Jeremia 29, vers 11, så står det att Gud har en plan. Han har en plan och en framtid att ge oss ett hopp. Och är det inte underbart att tänka på att universums skapare och vår skapare, han har en plan för våra liv. Och hur många kristna ställer sig ens den frågan? Jag tänker på hur vi själva många gånger, och majoriteten av kristna, vi lever bara våra liv, men sen när vi får svårigheter, då börjar vi fråga efter Gud. Men vi frågar inte så mycket efter hans plan. Och ofta tror vi liksom att hans plan är någonting svårt, någonting jobbigt, någonting som vi ska undvika. Låtsas som att vi inte hör Gud, eller låtsas som att vi inte riktigt vet vad som pågår. Men det finns ingenting som är större, mera underbart, mera fantastiskt än att komma in i den här planen. Och i Hebreerbrevet 12:2 så står det att Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Så Jesus i sin mänsklighet gav oss ett exempel att följa. Hur han till 100% blev lydig faderns plan. Som vi läser om i Filipperbrevet 2, verserna 6-8, att Jesus skulle bli en människa. Gud, den andra personen i treenigheten, skulle bli en människa i Jesus Kristus. Och han följde Gud i fullständig tillit, i fullständig tro. Och därför så har Gud upphöjt honom över alla andra namn. Och det är inte i hans gudomlighet, för där var han redan likställd med fadern. Det är i hans mänsklighet som han har blivit upphöjd över alla andra namn, alla människor, alla änglar, allting skapat. Och det är det vi vill göra. Vi vill gå in i hans närvaro och ta reda på varför vi är här. För vi är här för att upptäcka hans plan. Och i Johannes evangeliet, som många av er har läst, i det 21 kapitlet, det sista kapitlet där, och verserna 20-23, så har Jesus uppenbarat sig för lärjungarna. Han är uppstånden. De vet att miraklet har skett, att skriften har blivit uppfylld som hade profeterats att han skulle uppstå från de döda. Men ändå så tittar Petrus på Johannes och så säger han till Jesus: vad kommer att hända med honom? Och Jesus svarar honom ganska strängt. Han säger att vad har du med det att göra? Följ du mig? Och jag tänker på det många gånger, liksom, att vi vill gärna lägga oss i andra människors planer eller vad vi tror är Guds plan för deras liv. Och samtalade precis med någon idag och jag sa att ibland så tänker man sig, men när ska människor ta nästa steg i tro i sina liv? Och vi vet, tror ofta att vi vet vilket det här steget är och vi vill liksom pusha dem i den riktningen. Men faktum är att vi vet aldrig vad som är Guds nästa steg för den personen. Men vi får be, vi får uppmuntra, vi får leda genom exempel och göra som ta till oss Jesu ord, att vad rör det mig? Följ du mig? Så han har fullbordat loppet. Han sitter i fängelse. Han har haft förmodligen 3 årtionden eller mera av ett fantastiskt liv. Och han har sett kyrkor växa upp, han har sett städer, byar, områden omvända sig, komma till tro. Jag förmodar att ingen annan människa levt ett lika innehållsrikt och spännande liv som Paulus. Och han har kämpat den goda kampen, han har fullbordat loppet. Och sen säger han det sista här, den tredje saken: jag har bevarat tron. Och många som läser det här, de tänker att aha, han trodde ända till slutet, så han förblev frälst. Men när man tittar på ordet tro här, så handlar det liksom inte om den frälsande tron, att han har bevarat den. Jag tror fortfarande så att jag kommer till himmelen, var skönt. Utan här talar tron om att han har bevarat tron på den samlade lära som Gud har överlämnat åt honom i egenskap av apostel. Vi vet att de andra apostlarna, de vandrade med Jesus i 3-3,5 år. Paulus hade inte den förmånen. Gud hade en annan plan. Han väntade lite grann. Han fick en omvändelse på vägen till Damaskus. Men han blev uppryckt till himmelen och på ett helt unikt sätt undervisad direkt av Gud och sen tillbaks till denna värld för att bli hedningarnas apostel. Och den läran som han tog emot, den har han nu så att säga bevarat. Han tror fortfarande detta, han står fortfarande för det här. Och jag tänker bara på vilken fantastisk förmån. Och för er som följer med i den kristna världen och tittar lite grann på vad som händer i denna generation, så blir man mer eller mindre mörkrädd när man ser hur kyrka efter kyrka, samfund efter samfund lämnar tron. Man kompromissar allt mer, man tolkar skriften efter sitt eget tycke och allt för att bli accepterad, allt för att bli godkänd av både samhälle och ekumeniken, det vill säga alla kyrkors samarbeten. Och det är inget fel med samarbete i sig, men om det bygger på kompromiss är det helt obibliskt. Så det är två skilda saker. Men han säger här att han har bevarat detta. Och han har själv sagt till Timoteus i första Timoteus brevets 6:e kapitel på den 20:e versen: kära Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig. Det är en liten grej där vi har fått ta emot. Det är ingenting som vi ska ta lätt på. Och överallt så märker man och ser man och förstår man att människor mindre och mindre betonar vikten av Guds ord och läran som finns i skriften. Och mer lägger betoningen på att uppleva Gud. Man går från det objektiva till det subjektiva. Och människor älskar att spela. Var man än går på internet eller tv eller vad det än är, så är det alltid de här reklamen för olika spelbolag, och allt mer människor hamnar i det här spelberoendet. Men livet är lite grann som ett spel i bemärkelsen att vad är det vi satsar på? Vad kommer det att leda till? Och jag hade ett samtal med någon nyligen, och de hade relativt nyligen kommit till tro. Och de berättade liksom bara hur de resonerade. Och använde händerna på det här sättet att här har vi ateismens alternativ. Finns ingenting här. Okej. Om ateismen är rätt, ja, då har jag ändå ingenting förlorat. Då är det vad det är. Liksom. Men här har vi den kristna tron. Och om den är sann och jag väljer ateismen och det här alternativet, och då har jag allt att förlora. Så jag har allt att vinna på det här. Jag har ingenting att förlora på att släppa det här. Och jag tyckte bara det är liksom det resonemanget som vi alla borde ha. Och Paulus hade, så att säga, vi brukar säga att lägg inte alla ägg i samma korg. Det är ju ett uttryck som man använder, men faktum är att det var ju exakt det som Paulus gjorde. Han byggde egentligen hela sitt liv på ett enda historiskt faktum. Att Jesus Kristus, som hade kommit in i världen och enligt skrifterna i första Korinthierbrevet 15 dött, blivit begraven och uppstått igen. Att detta var sant. Det var hans budskap. Han hade all tänkbar teologisk kunskap, men det var detta som han överallt förkunnade och predikade i all sin enkelhet. Och han sa, om inte detta är sant, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Vi tror på någonting som inte är sant. Men, säger han, det är sant. Nu har Kristus uppstått. Han var 100% övertygad om det. Och det var därför han nu satt i denna trånga, kalla, mörka fängelsehåla och väntade på sin avrättning. Det var på grund av att han hade trott detta historiska faktum. Han var en spelare i den bemärkelsen att han spelade högt. Antingen är detta sant eller är det inte sant. Men å andra sidan, vad kan jag förlora? Mitt eget liv. Men det förlorar jag ändå. Så det spelar ingen roll. Någon gång förlorar vi det. Så han resonerade precis som den här personen gjorde, att jag har de här två alternativen. Om Jesus dök upp idag och sa att imorgon kommer jag för dig, vad skulle vi göra? Vi har missat så mycket kanske i livet, och det är en grej som man ofta tänker på. Tänk om jag hade kommit till tro tidigare. Tänk om jag hade gjort det här beslutet tidigare. Tänk om jag hade gjort det här annorlunda. Vad bra det hade varit. Men vi behöver inte tänka den tanken. Jag tror att av alla liv som beskrivs i Bibeln, det mest bedrövliga, det är, vad heter han, Simson. Och det står om honom i domareboken 16. För mig känns det som att gjorde den karl någonting vettigt i livet egentligen. Han var bara ute efter att träffa kvinnor hela tiden. Och inget fel med det, men på det sättet han gjorde det var inte så bra. Och det resulterade också i att han slutade som en fånge hos filisterna med utstuckna ögon, fastbunden vid en kvarn som han gick runt så här. Och folk satt och hånade honom och skrattade honom åt honom dagarna i ända. Inget mer miserabelt liv kan man tänka sig. Men Herren var med honom och han sa: låt mig en gång till få bli använd av dig. Och ni kommer ihåg historien hur han rev ner de här pelarna. Han fick sin styrka åter. Han rev ner pelarna i det här avgudatemplet. Och fler fiender dog i hans sista ansträngning, inklusive han själv, än vad han hade gjort upp med i hela sitt tidigare liv. Och jag tänkte bara på vilket fantastiskt exempel på Guds nåd. Att hur fel vi än har gjort och hur många gånger vi än har ångrat det vi gjort eller inte gjort, nu helt plötsligt så har vi den här möjligheten. Och många slutar sina liv som Simson, men vi vill inte sluta som Simson egentligen, därför att när tiden finns, och det gör den så länge vi kan säga att det är idag, så vill vi sluta som Paulus. Att kunna se tillbaks och säga att jag har kämpat den goda kampen, fullbordat loppet och bevarat tro. Och på grund av det, ja, som avslutning här i vers 8: nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla de som älskar hans återkomst. Och det här var inget unikt för apostlarna eller ledarna, bibellärarna. Det var någonting som han säger, som Jesus åt alla de som älskar hans återkomst. Och det betyder inte att det är de människor som hela tiden pratar om Israel och ändens tid och eskatologi, utan alla de som älskar hans återkomst är alla de som älskar honom. Därför att om vi älskar någon så vill vi naturligtvis vara med dem, så de som älskar honom älskar också hans återkomst. Så på det sättet så såg han att han hade kämpat den goda kampen, hade fullbordat loppet, han hade bevarat tron. Han såg verkligen fram emot detta. Han var inte bekymrad, han var inte orolig. Han var ensam, han frös, han hade tankar, ja, men han vilade i det faktum att han hade gjort det som Gud hade kallat honom till och velat att han skulle göra. Och nu var hans liv över. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan i ditt namn. Amen.